Ja, då Åke Sandin det här, och numera gör jag ju inte många halvtimmes intervjuer. Men nu har jag gjort ett undantag, för nu är jag tillsammans med Jerker Pettersson, Fornundsvägen, Trollbäcken, som jag intervjuade för 2 år sedan drygt om en bok du skrev, Jerker, Titanic-mannen. Var det någon som läste den?
Ja, just det. Jo, det blev en hel del som läste den faktiskt. Jag tror den har gått ut i 300 ex någonting. Och...
Men 300?
Ja.
Min kompis Roland Skytt, han skrev kodespällan. Det var väl 50 000 ex.
Ja, han ligger ju lite.
Han var också trollbäckare.
Mm. Ja, jag har lite att leva upp till då.
Har någon enda läst den och hört av sig då?
Jag har fått flera läsarreaktioner. Det var många i början. En skrev till och med att han glömde bort att äta. Så spännande var det. Så att jag tror det gick väl hem.
En hungrig läsartyp alltså.
Ja, uppenbarligen.
Ska vi repetera allmänbildande vad som hände i april 1912? I Stockholm var man på att förbereda olympiska spel. Stadion byggdes 1912.
Ja.
Och då var världens största, finaste och i reklamen osänkbara fartyg på väg över Atlanten från England till USA.
Just det.
Och det hette Titanic, som vi sa när vi var små. Titanic. Vad hände? Och när? Och hur? Och hur många passagerare? Och så vidare.
Och så vidare, ja. Ja, Titanic låg ut från Southampton den 10 april med 2200 människor ombord.
Mm-hmm.
Och av de 2200 så var det ungefär en 900 som var besättning.
Oj ja. Var många besättning.
Ja, det gick åt många till att hålla liv i alla, jag tror det var 154 eldstäder ombord.
Vadå, du menar att
med kol.
Det var ett ångfartyg det här?
Ångfartyg, och det skulle eldas och det skulle vara värme till passagerarna och till första klassernas fina badkar. Det skulle naturligtvis vara ånga till att driva fartyget. Det skulle vara ånga till att driva elektriciteten till telegrafen. Det skulle, ja, det var det som var, kol var kraften, och gick åt mycket, mycket, mycket folk.
Och många servitörer och servitriser och kockar. Inte minst till första klass passagerarna.
Absolut, väldigt mycket där. Så att 900 personer, och då blir det ungefär en 1300 passagerare där.
Ja, och en del svenskar var med ombord.
Ja, och det är ju intressant att notera att av de 1300 passagerarna så var det 123 svenskar. Det är alltså nästan 10%, vilket gör ju då svenska, alltså till det näst mest talade språket ombord på Titanic. Alltså engelskan var ju naturligtvis störst. Men svenskan kommer där, så det är ju värt att notera. Så de gav sig iväg den 10 april.
Men fartyget var inte osänkbart?
Nej, det visade sig då natten mellan den 14 och 15 april att fartyget råkade köra in i ett isberg. Och rev upp.
Det fanns ingen radar och sånt på den tiden.
Nej, man hade 2 stycken gubbar som satt i utkiken och tittade. Men just den här färden hade man dessutom då glömt faktiskt kikarna hemma i Southampton. Så att man fick titta med egna ögon.
Hade man glömt kikarna?
Ja.
Det var inte så bra.
Det var inte så bra.
Var det på natten där gick på berget?
Ja, 23:35 ungefär.
Oj. I april.
Så, i april, och det är kallt. Och otäckt.
Mm.
Och Titanic är då 200, nästan 270 meter långt.
Oj.
Och isberget river upp i skrovet, inte helt och hållet, men under en sträcka på 90 meter.
Ett ordentligt hål är det?
Det blir ett ordentligt hål under en lång sträcka, alltså nästan en tredjedel av fartygets totala längd.
Hur lång tid tog det innan det sjönk?
Ja, det tog väl då, nu ska jag tänka efter, så jag säger det, tog väl en 2,5-3 timmar.
Jaha, men så hann ju folk gå i livbåtar.
Det ja.
Det fanns ju gott om stora livbåtar, va?
Det fanns faktiskt bara livbåtsplatser till 1100 personer.
Och slarvigt.
Ja, ett stort det, misstag.
Kaxigt. Kaxigt. Man trodde inte att de skulle behövas.
Nej. Jaha. Så 1100 fanns det. Och det var ju ingen som hade övat speciellt mycket på det där. Så att det innebär att livbåtarna blev dessutom inte fyllda.
Nej.
Så mycket som de skulle kunna bli. Så att det är ungefär en drygt 700 människor som överlever.
Av
2200.
Just det.
Så 1500 ungefär någonstans omkommer.
Minst 2/3.
Mm.
Såna här gamla sagor nästan om att någon måste lämna livbåten och någon fattig stackars jäkel hoppade över i sjön från livbåten. Eller att när båten sjönk så spelade orkestern Närmare Gud till dig, Gud till dig. Stämmer det?
Ja, den här, just den här stycket du säger, Närmare Gud till dig, det finns egentligen bara ett bevis för det. En källa, och det är en kvinna som satt i en livbåt ungefär, enligt hennes egen uppgift, 500 meter från Titanic och påstår sig ha hört den här sången. Det är sången.
Jäkla bra öron nu.
Ja, det kan man ju tycka. Och det med det är den källan. Och sen har det så att säga spritt sig denna utsaga. Och ja, det blir en sanning vartefter. Men det finns egentligen ingen.
Nu har jag glömt vilken dikt det är som hyllar de här tappra männen som offrar sig själv och slänger sig. Därför att livbåten var så full. Du säger att de var inte alls så fulla.
Vissa var fulla. Ja. För att livbåtarna, det fanns ju, ska vi se, det fanns 16 livbåtar som tog 65 personer.
Mm.
Och vissa hade då fyllt till 65, andra hade inte det.
Nej.
För det var oreda.
Ja, okej. Hur kom människorna från livbåtarna i land sen då? Det var ju långt till närmaste kust.
Ja, de satt ju där mitt ute på Atlanten, och som tur var just den här natten så var det alltså vindstilla, spegelblankt.
Uh-huh.
Och som min släkting då som överlevde skriver i boken att det var lika spegelblankt som vattnet på regntunnan vid V-boden hemma.
Hemma var då någonstans?
I Oskarshamn.
Jaha.
Ja. Så det var spegelblankt, så de satt där och kunde inte annat än att vänta, men så till slut fram på morgonkulan där så kom räddning, ett fartyg som heter Carpathia som hade uppfattat nödsignalerna som Titanic telegraferade.
Det var telegraf då, det var ingen radio på den tiden.
Det var telegraf.
1912.
Ja, telegraf var det. Det var det som gällde.
Mm.
Och det var Carpathia var på väg från New York till Europa. Så det fick ju då plocka upp de här 700 frusna stackarna.
Ja.
Och vända och åka tillbaka till New York och komma i land där på kvällen den 18 april.
Mm. Din förra bok heter Titanic-mannen. Nu har du skrivit en ny bok, Jerker Pettersson, som också heter Titanic-mannen. Men den kanske titeln är kanske En oändlig efterforskande historia. Vad menar du med att den är oändlig? Att du har efterforskat det, jag har förstått. Du kan så mycket om det här.
Jo, det är att efter första boken som hette, kort och gott, En efterforskande historia, så kom det så mycket reaktioner och så kom det ännu flera pusselbitar. Människor mejlade, ringde, ja, från alla håll. Och den här historien tar så att säga inte slut. Den är oändlig.
Men det är ju massa, det är ju filmer och tv-program och hur många böcker har inte skrivits om Titanic?
Ja, det är
kanske 100.
Jag tror under 2012 så kom det ut en bok var tredje dag.
Ja.
Visst.
Och bland annat en av dig, Jerker, ja. Pettersson. Ja.
Men det är ju då inte det var jag som skrev en bok om den här mannen John Charles Asplund och just hans liv.
Det är en man som står elegant lutad mot någonting här i vit skjorta och blåbrallor eller vad det är. En ganska stilig kille. Vem är det?
Ja, det är alltså min mormors kusin. Och han reste med Titanic och var en av de 34 överlevande svenskarna.
34 av 123 svenskar.
Ja, just det. Så 34 överlevde, han var en av dem.
Har han skrivit någonting eller lämnat efter sig några papper som du i släktarkivet kan ha använt, Jerker?
Ja, jag har läst två av de brev han skrev hem till sin mamma efter att ha blivit räddad då från den här katastrofen.
Skrev från USA alltså?
Ja.
Jaha.
Och det första skrev han faktiskt redan ombord på räddningsfartyget Carpathia.
Han tänkte på sin mamma.
Han tänkte på sin mamma. Han var väldigt fäst vid henne.
Ja. Vad skrev han där då?
Ja, han skrev kortfattat om vad det var som hände i första brevet. Ja. Han ville ju mest höra av sig och säga, jag lever.
Ja.
I andra brevet så blir det mera utförligt och då får man klart för sig hur det gick till på däck. Och när han då lyckades tillsammans med sin kompis fira sig ner på i livbåt nummer 13. Den näst sista livbåten. Så lyckas han genom att hoppa ut och åka på linorna ner i livbåten när den hade åkt ner ungefär en 3 meter.
Oj.
Det är så att säga i sista sekund. Va?
Ja. Var det någon som tog för sig av livbåtarna? Första klass passagerare, besättningen eller var det blandat gäng som räddades?
Ja, man kan nog säga att det var ganska blandat. Det finns så många, det finns alla varianter kan man kort säga. Va?
I berättelserna?
I berättelserna från de här människorna som överlevde. Ja. Det finns hur mycket som helst, det var alla kan man säga. Det är inte det här som man kanske hör att det bara var kvinnor och barn. Och nej, det var alla. Och det var ju inte, det blev så, det var ju så att säga ingen ordnad evakuering.
Nej, mitt i natten, folk vaknade väl, klockan var det 23 och...
23:35.
Ja.
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 Så att...
Men du, den här nya boken, En oändlig efterforskande historia, den består ju till över hälften av samma som du skrev din förra bok om Titanic.
Ja, det här är alltså en 74-sidig förlängning.
Jaha.
På den första. Och då blir det ju så att de här 74 nya sidorna tillsammans med de tidigare sidorna bildar ju en ny helhet. Som då man läser den från perm till perm ger en ny uppfattning, en ny upplevelse.
Den här släktingen, mormors kusin, sa du, Jerker Pettersson. John Chant, vilket vackert namn. Vad hette han efternamn?
Asplund.
Asplund. Uh-huh. Han kom tillbaka till Sverige.
Ja.
Och förde ett märkligt liv, eller hur?
Ja, alltså han var ju sjöman till yrket redan när han for iväg med Titanic. Och det fortsatte han sen.
Men han var passagerare, han var inte besättningsman.
Nej, han var passagerare på Titanic. Men så fortsatte han sen när han väl kom till USA att jobba på olika fartyg. Och han jobbade på fartyg under första världskriget. Det var med om en del traumatiska upplevelser. Så att det hände sen 1923 en mycket märkligt att han kommer i land i Antwerpen och då har han smugglat sig ombord på en ångare från Portland, USA. Och anländer Antwerpen svårt förvirrad.
Jaså?
Det går inte att prata med honom.
Nej.
Så att,
då?
Ja, det är ingen som riktigt vet, men konsulatet fick ta hand om honom och skicka hem honom till Sverige. Och då kom han med båt till Göteborg och blev inskriven på fattigvårdsförsörjningen Gibraltar i Göteborg.
Det här var 1923.
Ja.
Då hette det fattigvårdsförsörjning, herregud.
Ja, det var inget vidare ställe.
Nej.
Och där fick det stackars John Charles en ganska ålderdomlig diagnos som hette dementia precox. Alltså förtida demens.
Då var han i 40-årsåldern kanske, eller vadå?
Ja, han var ju faktiskt 31.
Jaha. Var han så ung när han var ombord på Titanic? Då var han ju 20 års ålder.
Han var 23 när han åkte med Titanic. Aha. Och sen då så...
Okej.
Okay. Som var 31 år. Så han fick den diagnosen, men det var ju en gammaldags diagnos grundad egentligen som någon kom på 1800-talet. Så det var ju...
Var inte... det överdrivet? Var han helt frisk eller vadå?
Nej, han var galen.
Jaså?
Ja.
Jaha. Var din mormor också galen?
tack och lov inte.
Syran till John Charles.
Nej, tack och lov inte.
Nej.
Utan det, han har sannolikt, här i efterhand, det är svårt att veta, har han väl drabbats av en psykos över att ha varit upplevt Titanic-förlisningen och första världskriget.
Vad hände med honom? Kom han in på, vad heter det, Beckis fanns?
Nej, ja, först, hans bror tar hem honom från den där fattigvårdsförsörjningen i Göteborg då, för han tycker att där kan han inte vara.
Ja.
Tar hem honom till Oskarshamn. Men det går bara något dygn så blir han våldsam och slår ner brorsan.
Nej.
Så polisen får ju då komma och låsa in honom helt enkelt.
Ja.
Fast han kan ju inte gärna sitta på en arrest i Oskarshamn resten av livet.
Nej.
Och då blir lösningen att man skriver in honom på Västerviks hospital. Som ju var en, det som då kallades sinnessjukhus helt enkelt.
Ja. Det heter det. Under lång tid av mitt liv,
ja.
Psyket.
Mentalsjukhus, och det har varit många uttryck på, ja, det här. Och, men Västerviks hospital var en stor anläggning som hade plats för 1300 patienter.
Jag tror det finns, jag har smygtittat i den här nya Titanic-boken, Jerker Pettersson. Och det finns en kapitelrubrik. 100-åringarna, vad är det?
Ja, det visar sig alltså att såväl Titanic som Västerviks hospital var så att säga födda eller invigdes 1912.
Hospitalet sa man ju på den tiden, ja.
Ja, visst.
Ja.
Så att de hade ju alltså 100-årsjubileum eller minne då 2012.
Mm-hmm.
Men alltså likheterna mellan de här Titanic och Västerviks hospital slutar inte med det, utan det visar sig att såväl Titanic som Västerviks hospital hade 900 personer i personalen, i besättningen.
Mm.
Samma. Och lika stort antal patienter eller passagerare på Titanic.
Jaha.
Så de var ju så att säga jämförbara storheter.
1400-1500.
Ja.
Jaha. Hur gick det för din släkting John Charles som hade överlevt Titanic, överlevde han Västerviks hospital, sa man. Om, idag tror de ju att det betyder sjukhus.
Ja.
Men på svenska betyder det sinnessjukhus, när jag var yngre.
Ja, det var ju det ordet då.
Hospital.
För att 1935 så döpte man om Västerviks hospital till Sankta Gertruds sjukhus.
Ja.
Mm.
Ja.
Så att det moderniserades lite grann i uttrycken där.
Hade han det bra där?
Ja, det kan man väl fundera på. Man hade, man kan säga att man var ju, han hade det bra i den aspekten att han fick mat och det var rent och snyggt och så. Men han fick ju ingen egentlig behandling, för det var ju ingen som kunde ställa någon vettig diagnos. Och kan man inte det, då kan man ju än mindre behandla.
Nej.
Så att, men han lyckades alltså överleva på hospitalet i 20 år.
Och skrevs ut sedan som frisk då?
Nej, avled 1943.
Kom han aldrig utanför sjukhuset?
Nej, inte mer än de tre gånger han rymde.
Ja, rymde han tre gånger?
Ja, han rymde tre gånger.
Lyckas han inte hålla sig undan då?
Han blev fångad varje gång.
Jaha.
Efter sin rymning, va? Eller sina rymningar då.
Ja.
Men han lyckades faktiskt alltså. Det finns ett hus på hospitalsområdet där som heter Länspaviljongen.
Aha.
Eller Fasta i folkmun, som är då rymningssäkert.
Mm.
Och det finns tre personer som har rymt från detta hus.
Säger ni inte att John Charles lyckades rymma även därifrån?
Jo, det gjorde han.
Hur var han sånt då?
Ja, han firade sig ner med lakan som han hade bundit ihop. Och han hade sytt sig en kostym av filtar. Så han firar sig ner med lakan som han bundit ihop ifrån då sin cell.
På det kunde han ju sedan lyckas ta sig ner i livbåten 1912.
Ja, det är alltså samma så att säga modus operandi, om man uttrycker sig så, va, som kommer igen.
Jaha. Hur långt hann han under den rymningen?
Ja, det var ju februari och kallt, så han sprang ju ner till havet, till vattnet, eftersom sjukhuset låg in vid vattnet, och in i en sån här värme- eller maskincentral där nere. Och han då svårt förvirrad frågar personalen efter en skuta till Sundsvall.
Till Sundsvall då?
Ja, det kan man ju undra varför. Och då förstår man ju att om det kommer in en kille iklädd då en hemsydd filtkostym och frågar efter en Sundsvallskuta mitt i natten, då tar ju personalen och skickar honom tillbaka till cellen.
Och det var inget rederi han gick in till, utan det var någon slags
maskincentral.
Maskincentral. Nu är det där mentalsjukhuset, hospitalet som man sa förr i världen i Västervik, det är nedlagt. Ja. Har du varit där och sett ruinerna? Eller? Jo, du har gjort program på den fantastiska Tyresoradion, 91,4 MHz på webben tyresoradion.se, Jerker Pettersson. Vad var det du, vad fan du för någonting i Västervik?
Ja, jag hittar ju psykiatriska museet.
Har de ett museum också?
Ja, visst. Som då ligger på det här hospitalsområdet som i grunden är 175 hektar stort. Alltså jättestort.
175 hektar. En hektar är en fotbollsplan. Mm-hmm. 175 fotbollsplaner. Mm-hmm. Det är ju en enorm park, eller vadå?
Ja. Men det är ju som sagt var avvecklat nu och vissa delar har...
Var det någonting att se, ett museum av ett mentalsjukhus?
Ja, otroligt intressant.
Vad fann du där då?
Det du inte tror kan finnas, höll jag på att säga. Det vill säga allting som förekom på ett mentalsjukhus. Av alla dessa människoöden. Alla dessa kreativa människor. Det finns konstverk du inte trodde finns.
Gjorda av patienter?
Ja.
Jaha.
Det finns verktyg... till exempel som skapades av patienterna för att rymma. Alltså otroliga saker.
Det var ju bara tre som rymde där av din gamle släkting John Charles Aston.
På det rymningssäkra? Ja. Men det var många andra hus. Ja, det
fanns andra, ja.
Ja. Och så vidare. Och också medicinsk utrustning som fanns. Alltså,
det var ganska grymma metoder man försökte bota vad man kallade dårarna med på den tiden.
Ja, man hade egentligen inte så mycket att ta till. På 1920-talet så använde man metoden långbad. Vilket innebär att man fick ligga i ett 35-gradigt vatten i upp till 12 timmar. Och bli lugn.
Jaha, blev man lugn av det?
Ja, om man var fastspänd med ett gummitänke.
Man blev jäkla blöt i ett antal timmar.
Ja, det var fruktansvärt att... Och sen så kom ju de här som vi har hört om, alltså lobotomeringarna.
Det var någonting med hjärnan.
Ja, man borrade helt enkelt hål i skallbenet och gick in med ett litet metallverktyg och petade.
Jag har känt människor som blev utsatta för detta.
Ja.
Jag är inte säker på att de blev mycket bättre av det. Men...
Nej, det var ju alltså ganska hög dödlighet.
Ja, jaha. Okej. Det finns i din bok också ett kapitel som heter Livbåt 13. Är det någonting du har specialstuderat?
Nej, men min släkting räddas ju i Livbåt 13. Det visar sig då att under 2012 så var det en engelsk författare som skrev en bok som bara handlar om Livbåt 13 på Titanic.
Vad handlar den om? Hur de satt och grät och bad till Gud att bli räddade av det fartyg som skulle komma som heter Carpathia.
Ja, det handlar om alla människorna som hamnade i Livbåt 13. Hur de kom i båten och vad som hände med dem sen.
Jaha.
Och då bland annat min släkting. Så det blev min bok då källa till en annan bok.
Användes din första Titanic-bok som källa?
Ja.
Det var någon... amerikanska med ett svenskt namn, Lilly Zetterdahl.
Ja, just det.
Det är också ett kapitel i din nya bok. Var hon också ombord på Titanic? Nej. Eller vadå?
Nej, hon var inte ombord, men hon har tagit sig för med att skriva en bok om Titanic och svenskarna. Alla de 123 svenskarna som var ombord.
Det hörs ju att hon var en svensk ättad amerikanska.
Ja.
Zetterdahl.
Ja. Exakt.
Ja.
Så det har hon skrivit.
Har du läst den?
Och den har jag naturligtvis läst då. Eftersom även där så är ju John Charles Asplund, min släkting, refererad till utifrån min bok.
Hur i hela fridens namn hade denna amerikanska Lilly lyckats få tag på Jerker Petterssons Satanic-bok från Trollbäcken?
Jag tror det enkla svaret kallas internet.
Det är med datorer och sånt, va?
Ja,
jag sysslar ibland med det också.
Så att hon har säkert sökt och fått en napp och sen hittat vidare och konstaterat att här finns ju en bok.
Och hur fick du reda på att hon skrev en bok om detta?
Ja, det var väl helt enkelt så att det var en kompis till mig som påtalade och tipsade om det.
Som också såg det på nätet?
Som också hade sett det på nätet eller någonstans, jag kommer inte exakt ihåg. Men...
Har du haft någon direktkontakt med denna?
Lilly Zetterdahl?
Ja.
Jag försökte, men hon svarade aldrig.
Ibland är det jobbigt att få kontakt med flickor. Ibland svarar de där med 17
meter. Ja, jag vet inte om jag gjorde det på rätt sätt.
Jaha. Ett kapitel har rubriken Wennerström. Kommer den mästerspionen Stig Wennerström med på ett hörn? Vad har han att göra med Titanic?
Ja, nej, det är inte den spionen Wennerström, utan det är en utav John Charles Asplunds medresenärer som han lärde känna ganska väl.
Och som överlevde.
Och som överlevde och som kallade sig August Wennerström, fast han hette egentligen August Andersson.
Aha.
Men han hade nämligen misshagat konungen i Sverige och var efterlyst.
Var det därför han stack iväg till?
Så han, precis, så han stack iväg och tog sig ett helt annat namn bara så där rakt av. Och kallade sig alltså för August Wennerström.
På vad sätt hade han var han republikan eller vad var han?
Han var ju så kallat ungsocialist på den tiden. Och hade då skrivit obehagligheter för konungen i olika tidningar och så.
Stormfacklan eller vad de heter de här tidningarna.
Ja, jag vet inte.
Hinke Berggren och Kata Dahlström och sådana.
Det var ju det gänget. Hinke Berggren, han var tydligen kompis med Per Albin Hansson också. Och han lär ha haft ett förhållande med Kata Dahlström.
Det var... Vi pojkar skryter ju ibland om så kallade förhållanden som vi aldrig har haft för att imponera på andra korkade pojkar, eller hur?
Så vi får väl se vad som kommer fram.
Professor Lidfors som var radikal, också kring 1912, han kallade dem där för lössen i den röda fanans väck.
Där ser man.
Det var den som. Hur säljer du den här boken? Jerker Pettersson. Titanic-mannen del 2 måste man säga med rubriken En oändlig efterforskande historia.
Ja, den finns ju i Tyresö bokhandel som är ju är nära för oss i Tyresö. Förstås.
Och välsorterad.
Och är välsorterad. Den finns också på nätet i kända bokhandlar. Adlibris, Bokus. Och man kan också ta den direkt från mitt eget lilla förlag. Och då går man in på titanicmannen.se och beställer helt enkelt.
Det är ju enkelt.
Mycket enkelt.
Titanicmannen.se.
Ja.
Och då kan man köpa den från dig.
Yes.
Och du skickar den för 150-200 spänn.
Då kostar den 179 kronor fraktfritt.
Ja, herregud. Det är ju bara ett par månader fram till... julklappseländet.
Mycket bra julklapp.
Skickar du ut den till recensioner?
Ja, jag gjorde det med förra boken. Den här är så ny så den har inte hunnit så långt. Men förra boken skickade jag. Så den blev alltså recenserad av bibliotekstjänst lektörer.
Ja, men de är ju tvungna att recensera.
Ja, de väljer
tydligen... Det är 14 rader, va?
Ja, de väljer tydligen ut vilka de recenserar har jag lärt mig. Så jag blev mäkta glad när jag fick en god recension från dem för övrigt.
Finns den förra boken på bibliotek alltså?
Ja, den finns på bibliotek. Jag fick många beställningar till biblioteken.
Ja, vad roligt. Mm. Okej. Ska du skriva en tredje bok om Titanic?
Som jag skriver i förordet där så, ja, man vet aldrig. Det är väl det, så att säga, kontentan av en oändlig efterforskande historia, att det är ju oändligt.
Den här radion är ju också oändlig. Du måste göra flera program. Du gjorde någon konstigt program om triathlon. Det där jobbiga, man cyklar långt, man simmar långt, man springer långt.
Ja, jag hittade två Tyresöbor som gav sig kast med att göra 30 triathlon på 30 dagar. Det vill säga att...
Det är ju självplågare, masochister.
Ja, springa, cykla och simma en gång.
Om dagen i 30 dagar?
Ja.
Herregud.
Ja, herregud.
Varför gjorde de det? Hade de slagit vad?
Ja, det var att utmana och utveckla sig själv i kontentan.
Då behöver de ju 2 månaders semester efteråt.
Ja.
På något vilohem.
Det var väldigt intressant. Det programmet ligger ju på tyresoradion.se så man kan...
Ja, det kan man. Det är ett jättebra arkiv där.
Mm.
Man kan till och med höra dig det halvtimmen du var med om Titanic 2012 när du hade skrivit din första bok.
Ja, just det.
Det är bara att skriva Jerker Pettersson där uppe till höger.
Ja.
På sökmotorn så kommer det programmet upp.
Ja, det ligger alla listan på de programmen jag har gjort.
Vad roligt, och det är ganska gott om författare här. En av barnboksförfattarinna, Josefin Ros, gav nyligen ut en bok som hette Är jorden stor eller liten? Frågetecken. Ja, väldigt skojigt att träffa dig igen. Och vad roligt att du skriver böcker. Jerker Pettersson, lycka till med försäljningen.
Tack, det var roligt att träffa dig igen.